Jag tänker att det här med livets källa. Jag håller med dig. Det är lite svårt att förstå. Och ännu svårare ibland när kyrkoårets texter bara tar oss rakt in i en situation utan att vi vet vad det är för kontext. Så jag tänker att det är ganska bra att vi har lite saker i våra tankar när det gäller dagens kontext eller texterna. För det var nämligen så här att Jesus i kapitel 4 i Johannes evangeliet hade sagt till den samaritiska kvinnan vid brunnen: det vatten jag ger ska i honom och henne bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och sen kommer vi till Johannes 5. Och kontexten här är att Jesus hade botat en man som hade varit sjuk i 30 år. Och han hade gjort det på en sabbatsdag motsvarande vår söndag. Och det var också vid Bethesda-dammen som många trodde vattnet hade helande krafter i. Och de judiska religiösa ledare var rädda att Jesus skulle förstöra religionens strukturer, och de ifrågasätter Jesus auktoritet att hela på en sabbatsdag. Och nu kommer vi till dagens text från Johannes 5:31-40. Och då ber jag er att stå upp. Och jag som vanligt läser Jesu ord från mitt i församlingen. För Jesus är Guds ord som blev människa. Lyssna till Guds ord. Och Jesus sa: om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det är en annan som vittnar om mig. Och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Vi har sänt bud till Johannes. Och han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste. Och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är för mer än Johannes vittnesbörd. De gärningar som fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför, vittnar om att fadern har sänt mig. Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört. Och hans gestalt har ni aldrig sett. Och hans ord har inte förblivit i er. Eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna. Därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Vi ber. Gud, vi tackar dig för ditt ord. För hur den utmanar och välsignar. Och vi tackar dig Gud för din heliga ande som ska undervisa våra hjärtan nu och välsigna min mun. Hjälp oss ta emot, kämpar med ordet och bli välsignat av det. Och sen leva ut det i våra liv. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. När man kommer till K Kopparhatten i Söråsens naturreservat. Har någon varit där? Kopparhatten, Skåne. Ja, min fru. Okej. Okay. Tack, Linnea. Ja, vad bra. I alla fall, ni ska besöka Kopparhatten, tycker jag, i Skåne. Då får man välja olika vandringsledare som har olika svårighetsgrader. Och vi brukar, jag och Karin, ta den jobbigaste som börjar på botten med en brant stig upp mot toppen. På vägen ner igen till dalen börjar man bli rätt så trött och törstig. Och första gången vi skulle dit hörde vi från våra vänner och några bekanter om en källa ner i dalen. Jag hade stora förväntningar av en källa med bubblande vatten omsluten av renna fina stenar. Och när vi närmade oss källan fanns ett skylt om källan. Den hittades för några hundra år sedan när en lilla herdepojke ramlade ner från klipporna och dog. Och där man hittade hans kropp hittade de en källa. Inte alls den lockande berättelse om vattnets hygien som jag hade hoppats läsa om. Men när vi äntligen kom till källan såg jag den inte först. Hade svårt att hitta den. Den gömdes under några halvdöda träd och slämmiga och kladiga stenar. Blev inte alls sugen att dricka. Fast jag var törstig. Jag tittade på de andra som drack från källan och de dog inte. De var faktiskt nöjda. Så jag litade på det som jag hade hört och det som jag såg framför mig. Och jag drack själv, och vet du vad? Bästa kallaste vatten i hela Skåne. Kanske hela Sverige. Ja, vi får se. Men jag tänker så här. Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är vad i livet. Vi tar in så många olika intryck, åsikter och bilder dag efter dag. Och sedan har vi våra egna fördomar och traditioner och rutiner som vi följer. Så det är inte alls så konstigt, tycker jag, att vår syn kan vara lite suddig. Vår hörsel lite svag och våra tankar lite förvrängda. Lite som de religiösa ledarna i dagens text. Då kan det vara lättare att bedöma saker och situationer utifrån hur det känns. Eller kanske ännu mer hur det ser ut. Vad det har för status. Så kan det vara när det gäller tro och vår egen bild av Gud. Vi har en viss bild eller åsikt om hur vi tror det borde vara med Gud. Och vi kan ha svårt att känna igen Gud i vår vardag. När Gud finns precis där framför oss. Svårt att våga närma oss. Vi kan glömma att gräva lite djupare. Glömma ta in några andras pålitliga vittnesbörd. Och i de stunderna när det känns som om det inte finns något vatten i öknen. När vi har svårt att förstå får vi också höra Jesus säga till oss: kom till mig. Här finns livet. Du kan ta nästa bilden. Jag är en som tycker om att använda bilder, använda saker som talar till våra olika sinnen. För Gud har skapat oss att vara varelser som tar in Gud och naturen och andra människor genom de olika sinnen vi har. Dagens texter pratar om hur otroligt människor tycker det är att möta Gud, att faktiskt samtala med Gud. Att Gud verkligen kan påverka vår tillvaro. Men texterna
pratar också om hur Gud faktiskt gör det. Hur Gud återställer relationen med oss. Mellan oss. Fast texterna lyfter fram hur svårt det kan vara för människor att ta den verkligheten till sig. Ta in det, förstå det på djupet. För Gud ju visar sig på ett oförväntat sätt. Från bottennivå. Där på marken börjar han. I andra Moseboken, som en del av kyrkoårets texter, jag ska bara sammanfatta det. Villa som hör israeliterna kände att Gud skulle döda dem om de hörde Guds röst. Så de bad Mose att stå emellan och sedan återberätta för dem vad Gud hade sagt. Då sa de, då ska vi lyssna och lyda. Men det gjorde de inte. De hittade andra ursäkter för att undvika en relation med Gud. Rädda för vad det skulle innebära för dem, vad de måste ge upp. Istället för en relation med Gud valde de en relation till strukturer och skrifter. Det som jag skulle säga en marmorfontän. Omsluten av murar. Istället för att böja ner och ta från källan där i marken. För det var några som byggde upp deras liv på de här strukturer och skrifter. Och de gjorde allt de kunde för att försvara det typ av livet. Och andra de misslyckades att leva upp till de andras förväntningar. Och de kände sig väldigt otillräckliga. Och båda grupperna till slut, de höll Gud på ett bekvämt avstånd. Kanske bättre för dem att göra så, tänkte de. Jesus visar var Gud verkligen befinner sig. Genom hela Johannes evangeliet finns en fråga som verkar hänga i luften. Vem är Jesus egentligen? De religiösa ledare ifrågasätter vad Jesus gjorde och vem Jesus säger han är. Det gick inte ihop med hur de trodde att Gud skulle agera i världen. Hur Gud skulle relatera till människor. Jesus är inte en marmorfontän. Jesus är mer som den slämmiga, kladdiga källa. Jesus undervisning, hans tillrättvisande av dem som överdrev lag, lydnad och strukturer. Hans påstående att vara ett med Gud. Hans vänskap med uttalade syndare. Hans sätt att fira sabbat genom att hjälpa andra människor. Att han inte ens var en militär ledare och så vidare och så vidare. Hur kunde han vara Guds utvalde? Frälsaren. Livets källa. När de ville ha bevis att Jesus är vem han säger han är, pekade Jesus till andras vittnesbörd om honom. Precis som skrifterna säger att man ska göra när vi blir anklagade. Man ska hitta minst två eller tre. Först pekade Jesus till Johannes döparen. Någon annan som jobbade mycket med vatten. Och han visste att många hade stort förtroende för Johannes. Han som såg som särskilt välsignad av Gud. Och Johannes just talade väldigt tydligt om vem Jesus var. För de som lyssnade. Sedan lyfte Jesus fram hans egna gärningar. Allt som han hade gjort som bevisade att Gud fadern måste vara med honom, är med honom. Jesus mest pålitliga vittnen ju är Gud fadern själv. Faderns bekräftelse är allt Jesus vill verkligen ha. Men Jesus visste att de religiösa ledarna hade svårt att acceptera det. De hade inte riktigt lyssnat till vad Jesus sa. De hade inte vågat gräva lite djupare och se hur Jesus, hans liv, speglar Guds hjärta. Sist pekade Jesus till skrifterna, till Bibeln, de religiösa ledarna sa att de följa. Men även detta vittnesbörd hade de svårt att ta emot. De ville inte se hur även skrifterna avslöjade Jesus sann identitet. Det är lätt att tänka att Jesus ville förödmjuka de här religiösa ledare. Skämma ut dem på något sätt. Men jag tror inte det är vad Jesus ville göra. Jag tror att Jesus älskade dem lika mycket som alla andra. Och ville att de också skulle bli befriad. Befriad från en tung och uttorkad, opersonligt och krossande bild av Gud. De religiösa trodde att ett framgångsrikt liv baserat på en relation med strukturerna och skrifterna. Det är bara det gäller. Jesus utmanade och, skulle jag säga, uppmuntrade dem. Gräv lite djupare. Titta bortom dina egna förmågor. Dina egna fördomar. Och tro på mig. Eller Jesus sätt. Kom till mig. Annars går livet ni längtar efter förbi er. Jesus bad de religiösa ledare lika mycket som vanliga människor och icke-judar att sluta titta uppåt hela tiden. Långt bort. Utan börja titta neråt. Framför sig istället. För Gud finns där ibland dem. Inte långt bort, inte på ett berg, inte i molnen, inte i alla lagar och regler, inte i en speciell helig byggnad. Utan framför dem. Jesus visade att Gud inte fanns på en pedestal utan stod där bredvid dem i en vattenpool på marken. Guds härlighet finns lika mycket i himlens sallar som det finns i de mörkaste platserna i våra liv och på jorden. Okej, det är jättemärkligt. Hör du vattnet bakom mig just nu? Okej. Det är inte något som jag hade planerat. Jag önskar att jag hade... Wow! Men det är jättemärkligt. Det har jag aldrig hört förut. Förlåt, jag blev helt distraherad. Fastighetskommittén måste fixa det snart. Eller inte. Inte. Förlåt. Levande käll. Ja. Ja. Prästen Richard Rohr skriver i sin bok Ivrig att älska, som handlar om Sankt Franciscus, att det sanna evangeliet, den sanna goda nyheten som Jesus predikar om och delar med världen, det faktiskt lämnar oss sköra och sårbara. Evangeliet handlar inte om våra prestationer och positioner, utan att vi inser att vi måste våga vara mottagliga för det som Gud erbjuder oss, även om vi inte har gjort något för att förtjäna det. Rohr säger att ett liv med Jesus är ett liv som faller uppåt. Jag tycker om den bilden. På något sätt är där livets källa kommer ifrån. Från botten till toppen. Gud kommer med livet nerifrån. Börjar på den smutsiga, slämmiga marken. Och en källa är ju under marken. Livet kommer därifrån. Sen jag tänker på engelska att man säger falling in love, att falla in i kärleken. Och det kräver också en ödmjukhet att vara sårbar. Inte en ställning av makt och rädsla. Det kräver att man är nära. Jesus visade i sitt eget liv att Gud själv är den som har fallat in i kärleken. För de första kristna var det inget som visade Guds hjärta mer än hur långt ner Jesus var beredd att gå för att visa Guds härlighet och kärlek. Paulus skrev så här i Hebreerbrevet: lyssna igen till Guds ord. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner och döttrar till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden. Han som för dem till frälsning. Lidandet och död leder till härlighet och frälsning. Inte det lättaste att förstå eller acceptera heller. Återigen, inte den marmorfontän vi hade hoppats på. Och då tänker jag att en marmorfontän brukar bara finnas i de finaste områden. Nästan alltid begränsad över vem får komma in och ut och använda den. Men den källa som bubblar ut från en spricka i marken är den källa som är tillgänglig för alla. Jag tänker tillbaka till Söderåsen. Hur gott vattnet smakade. En plats som markerar någons död var också en källa till livet. Gud bjuder oss i sin omsorg att klättra ner från vår stolthet och rädsla. Och in i sårbarheten och skörheten. Och där på marken finns vår frihet, vår glädje. Är vi beredda att vandra neråt med Jesus? Böja sig. Titta neråt. Titta närmare än vi tror för att möta Gud i våra och andras omständigheter. Kom till mig, säger Jesus. Lita på mig. Lita på Guds vittnesbörd. För här på marken, här med mig finns varken prestige eller skam. Bara nåd. Här med mig finns livets källa. Amen.